Guds frid och varmt välkommen med till GF-podden igen. Idag så ska vi tala om andaktsliv. Man kan ju ibland tycka att ja, det kan vara så svårt att hitta en plats där man stillar sig och tar tid för bön och bibelläsning och läsning av andaktsböcker. Så idag så ska vi lite tala om det här, att det är en viktig sak. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfeldt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Och idag så är jag inte ensam. Vi har med mig Robin Heikkilä. Välkommen Robin.
Tack.
Hur står det till?
Det är bra. Jag tycker det är ett spännande avsnitt och det finns mycket att säga om det här temat.
Ja, man skulle nog kunna tala om det här i flera än ett avsnitt. Men vi tänkte lite öppna på det här tema, andaktsliv. Robin, när jag säger andaktsliv, så vad betyder det för dig?
Att ta sig tid till bibelläsning och bön. Till exempel att ha rutiner i sitt liv. Läsa någonting, be på morgon till exempel. Och bordsbön. Och aftonbön och sånt. Vad tänker du på?
Nu tänker jag lite lika som dig. Speciellt det här, den här tiden på morgonen, så är nog för mig viktig, för att minst i mitt liv så är det så att efter jobbet och efter maten så finns det mycket annat som man måste göra. Som finns liksom att det här måste man göra och det måste man göra och så det. Men att på morgonen så är för mig det här tillfället då man på riktigt har tid att sätta sig ner och läsa Bibeln och be. Så för mig är det viktigaste. Självklart på kvällen så är det mer fokus på att fundera på den dag som var och eventuellt lite läsning ur någon andaktsbok. Men det här med andaktsliv då, vad har vi för grund för det? Att är det någonting som vi ser i Bibeln att någon gör, eller är det bara någonting som vi har hittat på nu på senare tid? Finns det några bibliska personer eller några exempel på det här, hur man gör det här?
Men vi ser ju att om vi ser till exempel på den första kristna församlingen i apostlagärningarna, finns det ett till exempel, så finns det här med gemensamt andaktsliv. Man samlades kring de fyra bena, brukar vi kalla det i skriftskolan. Att man hade Bibeln och bön tillsammans och bön också enskilt. Men det var ju Nya Testamentet. Nu fanns det visst också i Gamla Testamentet, tror jag.
Ja, eller tänker du på det gemensamma andaktslivet eller särskilda andaktslivet?
Både och.
Ja, jag tänker speciellt på det här när vi talar om enskilt andaktsliv. Så finns det ju en person som jag kommer att tänka på speciellt, och det är ju Daniel. Som 3 gånger om dagen då avlade tid för att be. Och det här är ju speciellt anmärkningsvärt, för att det var ju liksom i fångenskapen. Och det fanns ju inte det här samma möjligheten att samlas tillsammans med sina vänner för att be. Eftersom där på hans tid så hade man utfärdat ett förbud mot att be till någon annan än till kungen. Eller att vörda någon annan än kungen. Och Daniel, när han ber till Gud, så bryter ju mot den här föreskriften då. Men han liksom håller ändå fast vid det här att be fastän det kommer ett förbud. Så det tycker jag är ett bra exempel. Sen har vi ju Nehemja, som jag tycker också är en bönemänniska, som i olika situationer så han ber både långa och korta böner och för olika saker och ändamål. Ett ställe som inte kanske direkt, när man läser i texten, berör det här, så är ju det här när Jakob är vid Jabboks vadställe. Och han har tidigare på kvällen, eller sent på kvällen då, fört sin familj över det här vadstället. Och han lämnar ensam kvar där sent på natten och i början av på tidig morgonen. Och då det här så strider han ju mot en ängel och kämpar. Och det står att han vann också mot den här ängeln. Eller han har kämpat med Gud och segrat. Och det här tycker jag är ett fint exempel på andagsliv på morgonen. Att man kanske har haft familjeangelägenheter sent på kvällen. Och det skulle vara väldigt jobbigt att stiga upp på morgonen. Men ändå så kämpa sig upp och läser Bibeln och ber. Så att man är redo för dagen som då kommer. Och det här i Hosea 12 så står det just om det här. När Jakob kämpar mot den här ängeln. Så står det att. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. Så det var intressant att läsa att när man läser det i första Moseboken så tyder det ju på att det var nästan tvärtom, att det var Jakob som var den större. Men här står det att han grät och bad om nåd. Och det är ju det kanske också som vi vill genom att ha andakt, att vi stannar inför ordet och låter det träffa oss och få del av den här nåden som finns i Guds ord. Så att vi också kan ta del av den själv men också ge den vidare sen till andra i vår vardag. Självklart står det på många ställen också om i templet och hur man gemensamt ber. Och det fortsätter ju sen i Nya Testamentet också. Hur man i synagogan ber gemensamt.
Men här ser vi ju de här exemplen som du berättar. Så ser vi ju hur Gud på ett sätt också, han visar sig för, eller uppenbarar sig också personligt för människor i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Han uppenbarar sig för till exempel för Samuel. Samuel tror att det är hans, att det är överste prästen Eli som ropar på honom. Så han går om natten till Eli och frågar att varför ropar du på mig? Och sen så förstod då Eli, överste prästen, att det var Gud som kallade på Samuel. Och fick då instruktioner att säga att tala Herre, din tjänare hör. Det här är en riktigt fin och kort bön. Tänk till exempel inför predikan och så tänker man sådär att jag har inte bett för att jag ska få någonting idag eller när man läser Bibeln. Så har man ett bibelställe så kan man säga att tala Herre, din tjänare hör. Det är en kort men kraftfull bön. Många andra människor så Gud mötte Mose i den brinnande busken eller i Nya Testamentet så Jesus mötte Paulus i en syn på vägen till Damaskus. Jesus mötte enskilt kvinnan vid Sykars brunn. Gud uppenbarade sig alltså också personligt. Det viktiga är förstås att vi kommer inför Gud till de platser där han har lovat att han låter sig finnas. I den lutherska tron så brukar man ju tala om nådemedel, att Gud förmedlar sin nåd och uppenbarar sig i Bibeln, i sakramenten, dopet och nattvarden och i bikten och avlösningen. Och sen har vi då bönen som vi brukar kalla för Guds telefonnummer, som där Gud lovar att han alltid lyssnar på våra böner. Psaltaren 50:15. Ropa till mig på nödens dag så ska jag hjälpa dig. Du ska ära mig. Såna tankar hade jag.
Det finns alltså många ställen där var enskilda personer möter Gud. Som vi såg. Men också det här som du nämnde, det här med det här gemensamma. Så är också ytterst viktigt. Så att man ska komma ihåg att den kristna tron är inte som en enmansshow eller någonting som är ett solorace, utan vi samlas också tillsammans på de här gemensamma sammankomsterna för att ta del av Guds ord och lyssna till det och be tillsammans.
Ja, jag glömde förstås huvudpersonen, om man säger vem man ser att hade ett enskilt andaktsliv, så ser man på Jesus. Jesus vår förebild, vår frälsare. Det står att Jesus hade gjort massa tecken under i staden Kapernaum i Markus 1, 21-39. Och sen kommer lärjungarna, de kommer springande på morgonen och försöker hitta Jesus. Att hela staden är samlad utanför dörren. Men de kunde inte hitta Jesus. Varför? För att han behövde gå till en privat plats. För att han behövde tala med sin far, med Gudfadern i ensamhet. Om vi ser att Jesus behövde vända sig i bön till himmelens Gud. Han behövde lyssna till sin far. Han behövde få ny kraft, till exempel i är det örtagården? Mm. Om det är din vilja. Han vände sig till faderns vilja. Så det tycker jag att ett självklart exempel för oss att vad skulle Jesus göra? What would Jesus do?
Mm. Ja, att vi behöver ju inte. Jag menar, om Jesus gör det så, och han liksom var fullkomlig, så vi som är mycket ofullkomliga behöver det desto mer. Och jag hittar faktiskt också några historiska exempel på personer som har haft andaktsliv. Jag läste här i litteratur här tidigare, före det här avsnittet så läste jag om det här tidiga uppstigandets välsignelse, alltså att man har stigit upp på morgon och tagit tid för bibelläsning och bön. Och det berättas om en Joseph Alaine som var kyrkoherde i Taunton i England, att han använde klockan 4-8 på morgonen för att be och läsa Bibeln. Så där har vi ett exempel att liksom ta efter. Eller så kanske det är ganska mycket att läsa så mycket Bibeln, men inte skada det ju förstås. Det talas om honom att om han hörde en smed som började sitt arbete före honom, så kunde han säga: vad jag får skämmas, förtjänar inte min herre större trohet än denne. Så där så ser vi ett exempel på hur han ville lägga tid på morgon för att ta del av Guds ord och be. En annan person så berättas det att Georg Müller, att han med tiden så blev han allt mer sjuklig, och att han ansågs då att han behövde mera sömn, och då började han sova mer då. Han började sova till, vad var det, 6-7 istället för 4. Och tog också en topplur på det här på dagen. Men sen så märkte han att han allt mer förlorade den här andliga spänsten som han haft tidigare. Och då bestämde han sig för att offra sin kropp istället för sin själ, som han säger. Och han det här började istället på nustiga upp tidigare, som han gjorde förr. För att kunna ägna sig åt ostörd tillvaro tillsammans med Gud i bön och i att läsa hans ord. Så han ansåg alltså att själens hälsa var viktigare än kroppens. Men sen så visade det sig ändå att han levde till 93 års ålder. Så att fastän vi skulle tro att det var omsvängt, att han började sova mindre och läsa mer Guds ord, och att det skulle kanske leda till att han dör en tidig död, så ändå så visade det sig att han lever länge. Och det fanns alltså välsignelse med att läsa ordet. Men vad ska vi lära oss av det här då? Ska vi börja stiga upp klockan 4 eller vad ska vi? Jag skulle säga istället att kanske man kunde ändå lägga lite tid, 15-20 minuter eller 10 minuter på morgon, till att läsa Guds ord för att få kraft för den dagen. Jag tror att det är viktigt att man har så många, både många frestelser som möter en under dagen, men också många möjligheter som Gud ger att vittna om honom eller att berätta om honom. Så det är bra att på morgonen redan ta del av Guds ord, så att dagen börjar på ett bra sätt.
Jag tänker det här med vi behöver, om jag ska sprida ut Guds budskap, Guds ord, så behöver jag först få del av det. Vi behöver bli fyllda för att kunna ge vidare. Och sen hur bönen formar oss, att om jag är impulsiv eller jag har olika känslor som liksom styr mig i mitt liv, så bönen kanske hjälper mig att vara mer barmhärtig, ha mer tålamod med mina skolkamrater, kanske vara mer förlåtande när jag i bönen och i Bibeln ser att ja, men Gud har förlåtit mig så här mycket, så kanske jag liksom, jag kanske förlåter den här småsaken som i själva verket inte kanske stor, men den kan verka stor för mig. Men i Guds ords ljus så formar det oss.
Mm. Ja, och det här är ju faktiskt bra att ibland också bli liksom prövad av Guds ord, så att man ser att här kommer jag till korta, så att man själv också kan ge nåd åt sina medmänniskor när det kommer till korta och misslyckas.
Och sen tänker det här med morgonbönen till exempel, att vi ser att vi får ny kraft, eller när vi får kraft för dagen, eller vi får bröd för dagen. Lite som att packa sin väska till skolan eller arbete, ha liksom matsäcken med, vad ska jag säga. Det är ju inte bra att liksom tänka att nu ska vi köra till Vasa idag och jag har liksom 2 liter bensin i tanken. Jag vet inte om det här var en bra liksom exempel, men jag tänker på det här som i Bibeln, så står det att Gud gav manna till Israels folk, och Jesus säger, lär också i Fader vår bönen, att vi ska be om vårt dagliga bröd. Och jag tänker på det här med Israels folk, att de fick samla bara för en dag, så betyder att vi behöver varje dag ny mat, eller vi behöver Guds ord för vår vandring.
Mm. Bibeln använder ju ibland den här bilden av att vi är får. Och det här, när man tänker på den här Psaltaren 23, så står det ju att han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Så det här är ju en bild av hur Bibelns gröna ängar, alltså Guds ords ängar, som vi får beta av varje morgon, så att vi har tillräckligt. Och det här vattnet som vi får dricka och som vi får vila vid. Och det här är ju någonting som vi behöver varje dag. Det står ju att han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det är det här liv åt vår själ som vi får genom det här. Att ta del av det som Gud vill säga till oss. Inte att vi som en papegoja liksom bara hela tiden säger att vad Gud ska göra för oss. Utan också ta del av det som Gud vill i våra liv. Och att han vill ge oss nåd och förlåtelse och vill vara med oss. Du använder ju den här bilden av manna, och i Matteus 4 så står det ju om att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och kontexten där så är ju att Jesus han är i öknen och han frestas av den onde. Men när den onde kommer emot honom, så använder han Guds ord för att försvara sig. Jag tänkte att Jesus, han skulle ha haft den här kraften att säga till den onde att gå bort bara. Lämna mig i fred. Men jag tänker, för oss är det ett bra exempel att Jesus använde ordet till sitt försvar. Och det kan vi också göra när vi varje dag får ta del av det. Så kan vi också försvara oss mot den ondes attacker.
Ja, och det tänker jag att det står också om den här, den andliga vapenutrustningen som Paulus berättar om, att vi har som andens svärd, som är Guds ord, som egentligen är enda attackvapen vi har, och då är det ju Guds ord, att Gud strider för oss, att vi ska vara flitiga att använda det som verkligen hjälper oss.
Mm. Och vi nämnde redan i det här Psaltaren 23 om det här rogivande vattnet Och Jesus talar ju också om och han säger i Johannes 4 där vid Sykars brunn: men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett vatten som flödar fram till evigt liv. Så i Guds ord och i det vattnet så har vi löfte om evigt liv. Och det är viktigt att vi blir påmind om det varje dag också. Och det står ju också att den som begrundar Guds ord dag och natt är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Allt han gör lyckas väl. Det är ett stort löfte att allt vi gör så lyckas väl när vi är grundade och rotade i Guds ord. Det betyder ju kanske inte då att vi kommer att ha, ska vi säga, världslig framgång. Utan om det händer någonting i våra liv så har vi en grundval som står fast. Som alltid liksom består. Jesus säger ju i Matteus 24 att jord och himmel ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så vi har något som inte vissnar och liksom går ut på en dag. Det har liksom inget utgångsdatum.
Nej. Liknelsen finns ju också om det här trädet, att Jesus säger att han är vinstocken och vi är grenarna och den som förblir mig så ska bära rik frukt.
Ja, att när Jesus talar om det här att mina ord ska aldrig förgå, så ser vi ju massa saker omkring oss som förgår, som finns en dag men sen vissnar. Eller vissa säsonger så blommar det vackert, andra säsonger så har det helt vissnat bort. Och det är viktigt att vi kommer ihåg då att vi verkligen har den här möjligheten varje dag att sätta oss ner och ösa ur livets källa. Att varje dag så finns det ny nåd för oss. Och det uppenbaras i Bibeln och på det bladen. Vi kan säga att det är livgivande blad. Ja.
Men om man tänker så här på liksom praktiskt andaktsliv eller bibelläsning, har du några praktiska tips som man tycker att man liksom misslyckas i ett andaktsliv eller böneliv?
Nej, det finns ju alltid att man kan be om förlåtelse för det också. ofta, jag tror att vi är många som ofta känner att nu har jag nog som misslyckats i mitt andaktsliv och jag ska borde göra det och det och det. Men då finns det ju risk för att man tänker att andaktslivet istället blir en börda. Att jag ska göra det här, jag ska läsa Bibeln, jag ska bli stark andligt och så vidare. Men vi måste svänga på det och förstå att andaktsliv är någonting som är till för oss, som är en välsignelse. Inte någonting som vi måste göra, utan som vi får göra och som är till välsignelse för oss. Så att jag skulle säga att idag är en bra dag att börja. Att igår kan du inte göra någonting åt, gårdagen är förbi, men idag hjälper Herren, som är står att vi behöver inte som tänk på gårdagen. Så att jag tänker på det här jungfrunna som har olja i lampan, som finns i Matteus evangeliet. Och att varje dag så har vi möjlighet att fylla på den här lampan med lite olja. Du behöver inte kanske nå mycket för en dag, men lite olja. Och ett praktiskt exempel så kan ju vara det här. Ofta när vi har andakt vid oss så vi brukar be Fader vår och så läser vi en andaktsbok. Till exempel den här som jag har framför mig här, Heter nödvändigt. En mycket enkel och bra andaktsbok som förmedlar frälsningen och påminner oss varje dag om att vi behöver att vad Jesus ger oss. Så Fader vår, och så läser vi den här andagsboken och till exempel Herrens välsignelse till sist. Det kan vara ett enkelt sätt att ha kvällsandakt till exempel. Sen på morgonandakt så kanske du har en bibelläsningsplan som du följer. Du kan ju kanske kan läsa en saltasalm eller någonting ur den. Här i min bibel, så de flesta biblar så har en bibelläsningsplan. Och där så kan man då varje dag läsa någonting därifrån. Man behöver kanske inte läsa allt, men man kan, om man hinner, så kanske man kan läsa saltasalmen som finns där. Och det kan vara en bra sak att göra på morgonen. Att be den här saltasalmen som finns där i den här bibelläsningsplanen.
Så det finns alltså många, många hjälpmedel. Det finns andaktsböcker, väldigt många bra andaktsböcker. Det finns
dåliga andaktsböcker.
Ja, det finns det också. Så det är viktigt att se att det finns det andaktsböcker som är tydliga med vem Jesus är, vad Guds ord är, att vi är syndare, vi behöver nåd, förlåtelse. Men det här, när du sa då förr att det kan bli en börda, och jag vet precis vad du talar om. När det känns bra, det känns liksom att nu är jag stark, eller nu går det bra, nu har jag läst 5 kapitel på imorgon och 5 kapitel på kvällen och liksom wow, att jag har bett så mycket. Nästa dag så kan det vara att jag har helt tappat känslan och lusten för bibelläsning och bönen, och sen så borde jag läst enligt den här bibelläsningsplanen jättemånga kapitel, och så sen har jag liksom, ja, jag har mycket att ta igen och liksom, ja, vad ska jag göra då?
Ett bra exempel så är ju att helt enkelt göra det med nåd, att om du har missat några dagar, som jag vet på Bibelappen till exempel, så ibland kan det stå till exempel att 22 missade dagar. Och det känns ju inte så kul. Men det är på något sätt, tycker jag, det finns mer nåd i den här, det här med papper. Att det står då inte 22 missade dagar, utan då kanske du kan hoppa över en dag och läsa den dagen. Bara som du var på igår, så läser du bara nästa dag. Så enkelt. Om du har lätt att känna skuld, så kan det vara ett bra sätt. Men det är ju inte, egentligen är det ju inte som hur många kapitel vi läser, eller hur länge vi har lyckats läsa i rad, eller sånt. Utan det är ju frågan om att genom ordet vi har läst, så verkar Gud.
Mm.
Och Gud kan verka genom det. Så det kan till och med vara bättre att läsa, ska vi säga, 4 verser. Och så läser du dem flera gånger. Och så lämnar du och tänker på de här verserna under dagen.
Mm.
Och lite som att tugga dem.
Jag tuggar dem, eller som en halspastill som du har länge i munnen under dagen. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Herren är min herde, mig ska... Lite så. Man kan ju läsa, man kan läsa långa stycken ibland, man kan läsa korta stycken ibland. Men genom det här ordet så tänker jag då att det ger oss en lust att läsa mera Guds ord, för det verkar i oss, så vi får lust att be. I Psaltaren står det till exempel att vad jag älskar Herrens undervisning, eller jag vill bo i hans heliga tempel, eller jag vill komma inför Herrens ansikte både dag och natt. Och det här kanske inte någonting som man sådär nu alltid känner, men det här är någonting som Gud verkar i oss, den här nya viljan att vi vill.
Ja, och det här Guds ordet så är ju också så på det sättet att det avslöjar vår synd och ger oss nåd. I Guds ord så står det till exempel i Jeremia 23 står det att är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan. Och det här är det som vi ibland upplever, att när vi läser Bibeln så känner vi att dag och natt begrunda Guds ord. Jag som knappt läser en minut varenda dag. Och så känner man att, men det finns så lite hos mig som vill begrunda det dag och natt. Och så läser man kanske en vers senare eller på något annat ställe, så står det om att Gud är nådig. Och att liksom att han undervisar syndare om vägen.
Mm.
Att han är liksom rättfärdig och god. Och så ser man att även om jag har så lite kraft och lite vilja, så finns det alltid ny nåd. Det finns alltid nåd för mig. Och det är ju det som, när vi tar del av Guds ord och läser det, som vi får se också. Att vi förstår att Gud vill att vi ska bli frälsta. Det är hans vilja att vi ska bli frälsta. Det är inte hans vilja att vi ska känna oss stora och starka och bättre än andra på att läsa Bibeln eller ha andagsliv. Utan snarare att han visar därigenom vad vi behöver och vad han vill att vi ska ha.
Mm. Jag tror att det är bra med små dagliga rutiner. Jag menar, inte äter man bara en gång om veckan som vanlig mat heller.
Nej,
som att man liksom tänker att nu ska vi äta allt på en gång som vi ska äta under hela veckan. Utan vi äter liksom morgonmål och lunch och middag och kvällsmål och så vidare. Att det kanske just det med också med bibelläsning och bön är kanske bra att små rutiner att.
Och det som vi nämnde tidigare, att just det här med att ha några verser som du tuggar på. Så du kan ju äta samma samma maten till morgonmål och till lunch och till middag och till kvällsmål. Du kan liksom läsa den här på nytt och kanske kan hitta nya saker i den varje gång.
Mm. Så det står väl i Bibeln att Guds ord är en outtömlig källa eller något sånt.
Mm. Kommer inte på vad det står, men det här, det står ju också bland annat om att, ja, men det här som vi läste just om, det här vattenbäckarna som Guds ord också är. Och det är ju det också som kännetecknar ett får, att fåret lyssnar till herdens röst. Och var hittar vi herdens röst?
I ordet.
Så det är ju då att för att vi ska kunna ta del av herdens röst, så behöver vi också kunna läsa ordet och ta del av ordet. För att det finns så många andra kanaler som vi kan höra på, som inte herdens röst kommer fram i, till exempel. Eller väldigt grumligt. Man vet inte, är det här herdens röst eller inte? Och därför är det viktigt att vi också tar del av och läser Bibeln, så att vi känner igen herdens röst. Att ja, men att det här är ju den här gode herden som talar till mig. Som vill mitt bästa. Och Jesus, han är ju den här gode herden som ger sitt liv för fåren. Att tänk en sån god herde som ger sitt liv för oss. Och som ger oss allting. Skulle vi inte vilja lyssna till honom? Och liksom beta vid de ängarna som han för oss till. Och dricka av det vattnet som han ger oss. Så det är viktigt att vi går till det. Som du nämnde, att Gud har gett oss det här nådemedlen. Ordet och sakramenten och bikten och allt det här. Och han vill ge oss allt. Och vi får liksom bara ta emot. Så det är viktigt när vi tänker på andagsliv, så är det ett liv med Jesus och frälsningen i centrum.
Mm.
Att Jesus säger ju i Johannes 10 att jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut för att finna bete. Så att när vi öppna vår bibel, till exempel på morgonen, för att läsa, om vi nu säger de här fyra verserna som vi talar om, så går vi ju in genom Jesusporten. Vi ber om att vi i de här verserna ska få se vad Jesus har gjort för oss. Och vad han ger oss. Att i honom så har vi allt. Och när vi ställer oss i andakt, så, så forskar vi ju skrifterna.
Mm.
Och det står ju i Johannes 5 också att vad är det de vittnar om? De vittnar om mig, säger Jesus. Ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är det som vittnar om mig. Alltså, i Jesus finns det eviga livet. Och när vi läser Bibeln så hittar vi också Jesus och det eviga livet. Har vi några fler exempel på hur man kan göra, fira andaktsliv där hemma? Hur gör du, Robin?
Jag brukar på morgonen, alltså jag har säkert 5 andaktsböcker och ibland så är det problemet vilken andaktsbok ska jag läsa ur, men det här, att man läser en andakt på morgonen, man kan till exempel be det här att någonting som man vill tacka för, någonting som man vill be Gud förlåt om, någonting som man vill att Gud ska hjälpa i med, att tack för att jag får leva den här morgonen och förlåt mig för att jag inte alltid lyssnar på dig eller för att jag inte alltid gör som du vill att jag ska göra och hjälp mig att vara en god vän. Till exempel. Eller fader vår eller någonting annat. Men den största delen av mitt andaktsliv skulle jag säga att det är nog att jag liksom sånger och salmer och sånt också som en betydande liksom del i mitt liv. Och sen så har jag liksom en egen bibelläsningsplan så att jag både läser från Gamla testamentet och Nya testamentet.
Mm.
Det är ganska sådär simpelt. Men nu är det som man tänker så det finns i psalmboken 84 så står det i en vers att jag har inte bett i dig, inte som jag borde, inte tackat dig för allt som du för mig gjorde. Och jag menar, när man ser på sitt eget andaktsliv så inte tänker man sådär att nu ska vi se på Robin eller på Kevin eller på de här, att de liksom, utan man misslyckar sitt andaktsliv, men som sagt, det får man komma inför Gud med också och be att han ger en vilja att läsa hans ord, att begrunda det och en vilja att komma inför hans ansikte i bön varje dag. Och då tycker jag nog att det är fint också att Gud hjälper oss också i bönen på ett sätt om man tänker att man lever i en församling att i kyrkan så har vi till exempel kyrkans förbön, vi ber för en massa saker till exempel och då tänker jag att det här hade jag glömt att be för den här veckan. Men i kyrkans förbön så bad då prästen, men man ber ju tillsammans. Så tänker jag att det här har jag glömt att be för, men den här veckan så bad vi ändå för den här saken så att säga tillsammans. Tänker jag.
Ja, det är nog bra att få be tillsammans också. Vi har talat lite om att andaktsliv och hur det kan vara till stor välsignelse. Att det är en källa av liv och att det är vatten som ger liv och att vi får beta vid gröna ängar och att vi får det här manna varje dag och liksom att Gud vill ge oss allt det här goda. Och det finns flera exempel i Bibeln på människor som har liksom dragit sig undan för att be och ta i tid för andaktsliv. Och vi har liksom den här möjligheten. Det här är inget tvång, inget måste. Inget sånt att du inte skulle bli frälst om du inte liksom har ett bra andaktsliv. Utan det är snarare en förmån för dig. Men Robin, finns det flera exempel på hur man kan ha andakt eller fira andakt?
Nå, på morgon tänker jag att om man vill så kan man tacka till Jesus till hjälp. Att det finns låtar till exempel en morgonbön. Att man det här börjar i Faderns, Sonens, den helige Andes namn. Och så kan man läsa trosbekännelsen och Fader vår. Och så har han kort morgonbön om man vill. Och lika finns det på afton böner där och bordsböner och tackböner och allt möjligt. Så jag brukar använda åtminstone liksom det här sättet med Luthers morgonbön och aftonbön. Jag tycker det är liksom jättelätt liksom rutin och innehåller jättemycket och speciellt om man tycker att ibland man har svårt att finna ord så är det liksom bra att man kan använda färdiga böner.
Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att läsa ur en andaktsbok. Jag har tagit då från det här Ett är nödvändigt av Hans-Erik Nissen. Och på den 12 oktober så står det så här. Vi läser i Jesu namn. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Matteus 9:16. Kristendomen är inte en lapp. Det är det annars många som menar. De tänker sig den som en högtidlig lapp över en grå och enformig vardag. Vid livets milstolpar använder man kyrkan. Den betraktas som en förbindelse med det övernaturliga. Det är högre till taket i kyrkan än i rådhuset. Förnimmelsen av högtid, fest och allvar är säkrad när kyrkan är med i bilden. Andra menar att kristendom är en tröstens lapp för sjuka, gamla och ensamma, men också en hjälp för svaga människor som inte orkar med livet själva. Andra åter tycker att det måste vara kristendomens uppgift att ge en förklaring till allt det som är svårt att förstå. Livet kan synas kaotiskt och utan sammanhang. Därför ska kristendomen ge innehåll åt tillvaron. Men Jesus har inte kommit för att lappa. Det är sant att han ger oss mycket på köpet, men det är förfärligt om dessa gåvor görs till det viktigaste. Då går en människa miste om Guds största gåva. Jesus hjälper oss genom livet. Låt oss tacka honom för det. Men det var inte därför han kom. Han kom för att frälsa oss undan Guds vrede. Han kom för att rädda dig från helvetet. Istället för att du skulle drabbas av Guds dom, lät han den drabba sig själv. Därför hängde han på Golgata som en Guds förbannelse i ditt ställe. Det var du som skulle ha hängt där. Det var du som skulle ha ropat: min Gud, varför har du övergivit mig? Det var du som i ångest skulle ha lidit under en stängd himmel utan annat svar än det mörkret kan ge. Men Jesus tog din plats. Därför kan du genom tron på honom bli född på nytt. Jesus har frälst dig från det förfärligaste av allt, att behöva möta Gud med oförlåtna synder. Kristendomen är inte en lapp på något gammalt. Den är Jesus själv, en frälsare och försonare för förtappade syndare. Amen.
Amen.
Och vi avslutar med att be Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du har lyssnat på GF-podden med mig, Kevin Nyfelt, och Robin Häckele. Vi har pratat om andagsliv och bön. Tack Robin för att du var med.
Tack.
Och så får vi önska er alla Guds frid.